Idag har vi en intressant gäst med i sändningen. Välkommen med Ann Slangar.
Tack ska du ha, Herman.
Och du har fått musikförläggarnas exportpris. Grattis, grattis.
Tack ska du ha.
Hur känns det nu?
Det är jättefint tycker jag. De liksom noterar lite folk som arbetar bakom kulisserna och kanske inte alltid syns utåt så mycket. Men vi jobbar väldigt mycket ihop inom branschen och liksom olika förläggare och Music Finland och musikförläggarna och på alla möjliga vis försöka få musikexporten från Finland att öka också, så att på det sättet har de ju mera inblick i vad man sysslar med.
Och vad är det du sysslar med då, om vi riktigt går till grunden? För det är säkert många som inte känner till dig.
Alltså som vd och grundare av Sugar House Publishing så sysslar jag ju mest med networking, alltså skaffa våra internationella kontakter, upprätthålla dem. Jag signar våra utländska låtskrivare, för vi har ju inte bara lokala låtskrivare utan vi har faktiskt ganska mycket dem både i USA och i Asien. Och övriga länder, och så går igenom allt som har med copyright eller upphovsrätter att göra och hur det går till. Det brukar vara en ganska lång process alltid med nya låtskrivare. Sen är jag också så kallad A&R eller artistrepertoar, vilket betyder då att man liksom mentorerar och ger feedback till låtskrivare. Man får ju sådana här så kallade beställningar som har olika då recept på hur det ska låta, och när det kommer in nya så är det väldigt många frågor ofta, och då feedbackar vi och liksom ger att tänk mera si och så. Det här gör vi som ett team med Janne Hurt och Christian Jansson och jag själv då. Men då ansvarar jag för lite olika områden. Att jag är då enar för Kina-regionen och Korea delar vi lite på. Då Janne då har hand om Japan, att vi har lite sån här
uppdelat.
Ja. Sen gör jag förstås alltid admin. Vet du, sån här med avräkningar och skattefrågor och bokföring, allt du gör på office, strategisk planering väldigt mycket, vad ska vi göra sen, och ha en sån här kortare plan och en längre plan, så här rullade på.
Intressant. Hur kom du in på det här i tiden?
Från första början, alltså, nu går vi så långt tillbaka i tiden, så Herman här var inte född. Men jag började väl med första banden vid 15-16 år. Och har faktiskt i tiden att spela bas också. Nu minns jag inget av det mera, för det så länge sedan. Men som sångare i flera olika band, och så är jag också själv låtskrivare. Och sen startade vi ju först ett så kallat skivbolag och DK Records. Och före det fanns också några Desi Records och sån här som gav ut skivor med österbottniska artister, och en del som inte var från Österbotten, också någon amerikansk artist. Sen på något vis kom vi på att vi ska satsa på Eurovisionen. Här då ett gäng som satt och spånade här någon kväll på strampen, var det för länge sedan. Då började vi den här med att vi gör låtar för Eurovisionen, och det ledde till att på fyra år så hade vi väl 14 låtar i Eurovisionen med. Och ja, med det så blev Janne Hurt också liksom så kallad Eurovisionsprins. Så han hade näst mest bidrag i Eurovisionen av finska låtskrivare på de liksom fyra åren.
När var det här på 90-talet?
Nej, vi går inte så långt tillbaka. Nu var du född, men du var liten. Alltså det 2004 till 2007. Och det var den 2004 då vi faktiskt då hade Anna Stenlund från Närpes som artist på en låt som heter A Little Crazy, tror jag det var. Och hon vann ju juryomröstningen. Men sen kom ju Sillan Pärrösande in med du vet, personrösterna där från tittarrösterna till första platsen. Men det var där vi insåg att vi ska flytta över till låtskrivande sidan. Så det är egentligen tack vare Eurovisionen som vi switchar liksom från skivbolag och management till låtskrivande. Sen 2008 så hade vi vårt första möte med vår senare då japanska partner i som vi ju har att tacka för alla framgångar, speciellt på Japan, och som var startskottet till vår Asien-exploatering. Och det var ju också genom att de hade då hört våra utgivningar på labeln, och de höll på att bygga upp ett europeiskt nätverk och kontaktade olika förlagsaktörer i Europa. Och vi var då de som de kontaktade som på Finland. Därifrån startade började skriva låtar direkt, men det tog två, alltså förra sen, men det tog 2,5 år före den första låten som skrevs 2009 i januari, februari, vinter, kall vinter där. Så tog det 2,5 år så blev den första låten den första singeln och nummer 1:an i Japan. Det är som ganska otroligt sen. Sen nu är vi ju långt förbi det, vi närmar oss liksom.
Ja, ni har gjort totaliga hitlåtar där.
Det är faktiskt varit, ja, man kan inte tro att det är sant ibland faktiskt. Det är långt över 50 nummer 1 och vi har 10 världsalbumet och alltså om vi separerar det här normala med digital, utan vi talar bara fysisk försäljning. En global etta till exempel, sånt hade man ju aldrig kunnat tro att var möjligt.
Direkt från sockerfabriken här på Vasklot.
Exakt.
Men om man går in på grunderna, vad är det som skiljer sig mest mellan den asiatiska musiken och den västerländska musiken? Eller skiljer sig den alls?
Det skiljer sig nog. Skillnaden har lite minskat de senaste åren, men sen skiljer det sig ju också mellan till exempel så kallad J-pop och K-pop och C-pop.
Och J-pop är japansk och K-pop är koreansk.
Yes. Och C-pop, då talar vi ju om liksom Kina-regionen då. Så finns det ju alla möjliga olika varianter. Men det är liksom de här sju benämningarna som vi nu rör oss med så här. Det som väl var intressant för J-pop från början är ju just det att det kräver ganska mycket musikerkunnande. För att det är väldigt mångfacetterat. En och samma låt kan innehålla olika stilar. Och där kom ju den här bakgrunden med jazz och fusion och funk. Och bland våra då välbildade och erfarna låtskrivare väl till pass. Alltså det behövdes absolut. Sen igen, om man tar K-pop så är ju mycket mer beat-betonad. Alltså det tracket och elektronik och liksom sådana saker som då är starkare och då... Där krävs nog också väldigt mycket kunnande, men lite annan sida av produktionen. Alltså Japan mer organiskt och K-pop mer beat, om man säger så här enkelt. Men alla är lite mer komplicerade än den västerländska musiken, och det får som inte gå på i ett och samma spår. Sen har vi då C-pop och Kina-regionen som hamnar där någonstans mitt emellan. Nu har dock speciellt efter de här framgångarna som börjar med Psy, Gangnam Style.
Ja, den vet ju alla.
Och sen då BTS som nu då är på alla billboardlistor i USA. Så nu vill ju alla ditåt. Så alla så kallade förfrågningar så har ju väldigt internationella referenser, alltså som man ger för att vi ska veta vart de vill det ska gå. Så är ju oftast internationella. Då gäller det ju för den som skriver att ja, referensen är internationell, men man måste kunna anpassa den till K-pop eller J-pop. Och det är väl där vår styrka är, att vi var med före det liksom blev den där så här stor internationell framgång på speciellt då K-pop. Risken finns ju liksom att det så småningom börjar allting låta internationellt och vi tappar det som egentligen är K-pop. J-pop har nog, det är längre bort för att liksom vara helt internationellt soundande, och de måste ju behålla sin egen grej för att det ska vara något speciellt. Börjar de alla låta som samma som en USA-utgivning, så what's the point liksom?
Mm, jag förstår.
Och det är väl någon som jag är lite rädd för sådär. Och förstås i och med BTS och det här, eller BTS, så noterar man ju mycket större konkurrens från USA. Låtskrivare i USA, alla vill ha ett amerikanskt namn med på tracket. Det är sån här politik liksom. Så vi har ju också de facto öppnat vår kanal då till USA, och inte den vägen att vi exporterar, utan vi importerar låtskrivare. Alltså vi signar låtskrivare i USA och Nordamerika, och sen som vi exporterar till Asien. Så okay. Det här är ju liksom också en sån där egen vändning på, som ju kanske inte någon annan direkt gör.
Ni skriver alltså för det mesta bakgrunderna till de här låtarna, men ni skriver ni också låttexterna helt enkelt, eller?
Vad vi gör är att ibland är det så att vi gör hela låten, och då gör vi ju allt, alltså tracket. eller så kallade spåret, och sen topline som man då säger, som är oftast innefattar en, det är som en gruppbenämning, egentligen betyder det melodi. Men när vi beställer en topline så förväntar man sig att det ska vara melodin, text, sång, editerat. Så topline har blivit ett liksom väldigt sådär hårda krav på topliner, så vi är också inne i en situation här och i alla andra länder att det saknas topliners på denna nivå. Så det är de facto något som jag önskar satsas mycket på nu, utbildning, och att man liksom inser att där finns det en nisch. Men alltså vi gör bland våra egna, för då har vi ju också hela låträttigheterna och kan ge tillstånd på en dag och sådär. Det, och det gillar ju också våra partners då, som är så kallade subförläggare, att de inte behöver fråga någon annan, utan det är snabba ryck liksom. Sen gör vi väldigt mycket så kallade online co-writes, där antingen tracket beställs av oss och någon gör topline i till exempel Japan eller Korea, eller tvärtom, att vi får då ett track därifrån och toplinen görs här, eftersom alla behöver topline. Så det är ju den svåra biten, att vi alltså det är mycket mer förfrågningar än vad vi på väg liksom hinner göra. Sen är det en unik bransch, för du får ju inte betalt för det här. Du får betalt bara om det lyckas bli en utgivning.
Ja, så du får i princip bara teosto. Det är det som ni lever på.
Ja, egentligen så, eftersom vi har så kallade subförlag eller underförlag, så går våra royalties via de förlagen. De går inte via teosto. Det är så subförlag fungerar. Det är de som kollektar och betalar direkt till sitt. Det kan ju finnas många subförlag i en kedja, varför det också tar jättelänge. Men det säger i princip att subförlag kollektar och betalar till originalförlaget, som i det fallet då är vi för våra låtskrivare, och vi betalar låtskrivarna. Så det är en av de saker jag gör. Jag sitter och splittar alla de här pdf-arna och excel-arna, och det är ett hysteriskt arbete.
Hur stort team är ni bakom Sugar House Publishing?
Team bakom, det är typ Janne och jag. Och sen Christian är med på den här A&R-sidan och hjälper till. Men sen om vi talar om låtskrivare.
Som så de jobbar lite mer som freelancers då,
så,
kanske?
Ja, så funkar det liksom alltid. Att ingen har betalt av låtskrivarna. Det är ju därför det är ett så väldigt tufft. Du ska leverera nästa hit efter nästa hit, men du får ingenting om du inte lyckas få ut en låt. För då finns det ju ingen försäljning och inga intäkter. Cirka 20 vad vi kallar för house writers, eller så man kan på svenska säga stallkompositörer, man kan också säga exclusive kompositörer, och för det mesta har vi dem liksom worldwide exclusive, men också många som speciellt de här amerikaner och sådana som sysslar med mycket annat som vi inte vill befatta oss med, så kan vara då Asien exclusive. De jobbar bara via oss när det gäller Asien, men sen får de göra då whatever som där på sidan om, för vi har ingen chans att administrera liksom allt, vad eftersom teamet är så litet. Men sen har vi ju också under åren alltså så kallade song by song låtskrivare, som då betyder att man gör avtal på en låt i gången. Ibland är man tvungen till det här, speciellt om det är studerande eller några unga, så då är det kanske tidigt att tala om liksom sån här exklusiv. Men det är också hiskeligt mycket arbete att göra avtal på varenda låt skrivare i den låten. Så vi undviker ju det så långt som möjligt. Och sen för det andra, så vi får inte dela våra konfidentiella, alltså de är ju hemliga, leads från världsartister. Man kan inte dela det till song by songwriters som man inte har någon kontroll på, och de kanske inte alltid förstår att det här kan jag inte tala om, det här kan jag inte berätta om. Man får inte berätta någonting för en låt kommer ut. Och det här kan vara lite svårt att få fram, och när man inte, vet du själv, har då, ska säga, skolat den låtskrivaren, så de tillåter det inte och vi vågar det inte.
Intressant. Ann Slangar är vår gäst, och hon har fått musikförläggarnas musikexportpris, och vi har pratat om Asienmarknaden och att man gör helt enkelt hitlåtar till asiatiska marknaden härifrån Vasa. Väldigt intressant. Tack ska du ha för det här.
Tack.